En av mina många käpphästar är att vi alla behöver bli lite mer lutheraner, inte minst de som kallar sig lutheraner. Därför Luthers stora upptäckt om rättfärdiggörelsen, den blir så väldigt lätt bortglömd. Inte så att vi inte kan den utantill, utan så att vi inte förstår vad orden betyder. När tron till sist blir det stressigaste av allt stressigt, då har vi ju definitivt kört i diket. Ty tron och rättfärdiggörelsen genom tro talar ju om att det är ett totalt prestationsfritt tillstånd. Och alltså i sig helt utan stress. Och att det ju är den stora glädjen i ett liv där allting hänger på vad vi kan uträtta och hur duktig du är och hur långa framfötter du har. Så är det skönt att få upptäcka att det dyrbaraste och viktigaste, det hänger inte på vad du klarar. Efesierbrevet 2, verserna 8-10, säger detta så tydligt och därtill med en motivering som jag tycker mycket om. Efesierbrevet 2 och 8. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Vi är inte frälsta av tro utan av nåd. Det är det första vi ska lägga märke till. Jag har en god vän som har varit pastor och predikant, resande förkunnare i många länder i många år. Han blev för en del år sedan djupt deprimerad och var deprimerad i ungefär 3 års tid. Han har skrivit en bok om det här så att jag förråder inga hemligheter. Han ringde till mig en dag helt oförhappandes. Och jag visste ju om att han hade mått dåligt, men jag hade inte haft kontakt med honom på många år. Och jag hörde ju direkt i telefonen att han var djupt deprimerad. Slutet på visan blev att han hamnade hemma hos oss ett tag och vi delade ut mediciner med varm hand och vi hade många samtal med honom och så här. Och Herren var god och helade honom. För säkerhets skull gjorde han det när ingen av oss var hemma utom han själv. Då kom Herren en dag. Han trodde först det var katten, för han upplevde att någon var i rummet, men det var Herren. Och Herren la sin hand på honom och depressionen var över. Och det var en helg, jag var bortrest, jag hade varit i Stavanger av alla ställen och kom med flyget hem. Och han kom ut till flygplatsen och hämtade mig. Jag såg direkt på honom att nu hade det hänt något. Så när vi satt oss i bilen och åkte in emot stan så sa han: jag är så trött på alla trosrörelser. Nu ska jag starta en nådrörelse. Ska du vara med? Så vi startade på sittande skärt en nådrörelse i bilen hem från flygplatsen. Att få betona det Gud gör, det är det enda vi orkar. Det är också det enda vi behöver. Därför att om vi kommer till en klarhet om Guds nåd, så är ju tron en självklarhet. Korkad är man ju om man inte tror när man väl har kommit till klarhet. Det är ju ingen ansträngning. Men om man inte har sett nåden och ska pumpa upp sig till en tro på den ändå, då blir det ju komplicerat. Och att vi liksom då står i talarstolen och brålar om tro timma ut och timma in, det gör bara sönder folk. Men vi kan lugnt och stilla tala om Guds nåd tills dess att någonting löser sig här inne. Och det som då uppträder, det är ju tro. Vi börjar som så ofta i fel ända. Det vi behöver är en nådrörelse, och ni får gärna vara med. Det beror inte på gärningar, säger Paulus. Och så har han en motivering. Ingen ska kunna berömma sig. Gud har en gång för alla sagt: jag vill inte höra något skryt på den yttersta dagen. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Vi brukar ju säga så här, att Gud ska ha all ära. Varför ska han ha all ära? Det är väl inte rätt. Om du har gjort en massa saker som är bra och sen så står vi där fromt och tittar i taket och säger: Gud ska ha all ära. Du ska väl ha lite du också, du har ju gjort saker som är bra. Jo, poängen är ju den att Gud var den enda viktiga i sammanhang. Det var han som gjorde det genom dig. Jag menar, om du knäpper på radion 22 minuter i 5 på eftermiddagen och så är det då väderrapporten och norra Norrlands kustland, vackert väder. Då tar du ju inte och slänger radion i taket av förtjusning och klappar om radion. Men det är ju inte den som hittar på vädret. Nu ska du tacka någon så får du ju bli den där killen som sitter i Norrköping och talar om högtryck. Och det kanske egentligen inte är han heller som du, honom heller du ska tacka, utan det är ju honom som gör högtrycken. Gud vill ha hela äran därför att han gör hela jobbet. Och jag tycker att det är förunderligt att vi har så svårt att förstå det här. För detta är ett stycke kunskap som stannar i förståndet 10 sekunder och sen är borta igen. Det är en halveringstid som är obegripligt kort. Lärjungarna lärde sig ju inte det här för långt om länge. De kom att tala om vem av dem som skulle anses vara den störst. Tänk ett så kärt samtal sen. Det var inte förrän allihopa hade gjort bort sig efter noter som de slutade. När de sitter bak stängda dörrar och huttrar allesammans och Herren kommer och ger dem uppdraget att gå ut i hela världen. Då klarnade det. Ingen ska kunna berömma sig, därför beror det inte på gärningar. Vi är skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Det är ju en helt annan sak. Du gör inte goda gärningar för att bli frälst, utan därför att du redan är det. Därför att du nu inte behöver längre bekymra dig om hur det ska gå. Utan du är fri att börja upptäcka, så att säga, tillvarons villkor. Och det är ju fantastiskt. Ibland gör vi en väldig stress av det där också. Vi talar om förutberedda gärningar. Gud har suttit i tidernas morgon och tänkt ut precis vad du skulle göra och nå det dig om du inte kommer på vad det är. Det blir grejer det. Då har du missat tåget och tappat båten och sålt pengarna och tappat smöret och vad du allt har gjort. Så det är jätteviktigt att du precis kommer på exakt vad Gud har berett för gärningar åt dig. Ja, det är ju möjligt att det är så det ska läsas. Men ju längre jag har varit med i branschen, desto mer undrar jag. Utan det kanske är så att det finns en viss kvalitet av gärningar som du är skapad för. Och inom ramen för den frihet som tillhör Guds barn och måste göra det för att det ska bli kärlek i det hela. Så kanske det inte är så att Gud sitter med en önskelista lång som 7 svåra år över vad du ska hinna göra innan du trillar i graven. Och som han behöver hjälp med, utan han kanske öppnar ett rike för dig där det erbjuds möjligheter att, så att säga, göra gärningar som ingen kan göra, som inte har den heliga ande i sig och som, så att säga, inte har kraften, inte har möjligheten. Du kommer in i ett nytt sammanhang och där finns nu hela utbudet av möjligheter där du kan få vara din nästa till glädje och hjälp. Se upp för stressen. Den andliga stressen är 100 gånger värre än den köttsliga. Och förresten är de köttsliga bägge två. Vi behöver bli mera lutheraner, sa jag. Vi ska gå till Johannes evangeliet 14 och 15. Så kanske ni blir riktigt lutherska pingstvänner sedan. Vi hade besök av en luthersk präst från Amerika för ganska många år sedan som heter Harald Bredesen, en norsk-amerikan. Han hade möten i pingstkyrkan hemma i Mölndal. Han flög på låg höjd omkring i lokalen. Ibland var han längst ner, ibland var han längst fram. Och tolken, han fick till sist nästan flås av allt springandet. Och sladdarna stramade och det var ett väldigt tjohej. Och plötsligt mitt i detta, ett av dessa ytterst stormiga möten, så bromsar predikanten upp och så vänder han sig till äldstekåren och säger: ursäkta mina lutherska maner. Och sen fortsatte han smita den. Johannes 14 och 15. Jesus säger så här: om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Det är hela rättfärdiggörelsen och hela helgelsen i, vad blir det, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 ord sådär. Det är inte roligt. Om ni älskar mig så kommer ni hålla mina bud. Lagiska som vi är så läser vi nästan alltid fel. Om ni nu är kristna så är det jätteviktigt att ni håller alla buden. Se till nu att ingenting går förlorat här. Vi drar gärna på en appell med lite där på rösten. Men så står det inte. Utan det står: om vi älskar Herren så löser sig det andra av sig självt. Du får det resten på köpet. Sök Guds rik och hans rättfärdighet så får du det andra, säger Jesus. Det är ju fantastiskt. Är det sant? Ja, det är det. Vi går till Johannes första brev. Till det andra kapitlet. Andra kapitlet och tredje versen. Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Hur kan du och jag veta att vi är på rätt spår? Jo, när livet fungerar, då kan vi förstå att nu har vi lärt känna Herren. Om livet inte fungerar, så är vägen till en förändring inte detta att du gör nya föresatser och tar nya tag och säger usch och fy och hu och allt sånt här över dig själv. Du piskar dig själv och slår dig själv och hatar dig själv och föraktar dig själv. Det gör inte saken bättre. Men om du säger så här, mitt liv fungerar inte alls som jag skulle önska och som skriften säger. Alltså känner jag inte Herren. Och då får jag vila tryggt i det förhållandet att jag ändå är förlåten för den synd jag nu inte kan bryta med. Och så vill jag istället satsa min kraft och min uppmärksamhet på detta att lära känna Herren. Därför att när jag gör det, då blir det förändring. Det är rättfärdiggörelse genom tro. Och var och en som har upplevt det här i sitt liv, i stor skala eller i liten skala, det är, vill jag säga, ta vara på den erfarenheten. Glöm för all del inte bort den. Det kan komma tider i ditt liv då du på nytt behöver påminna dig det här. Då kanske mycket kärvar och du undrar vart vägen framåt tar väg. Jesus uttrycker samma sak vid det tillfälle när en skara judar, som Johannes säger, kom till tro på honom. Johannes 8 och 31. Till de judar som trodde på honom sa Jesus: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De sa: vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade: sannerligen, jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er blir ni verkligen fria. Och det här, den här lilla texten är ju en lustig ordlek. Sanningen befriar, sonen befriar. Ni ska lära känna sanningen. Ni ska förstå vem sonen är. Och det ska göra er fria. Till och med från en fångenskap som ni inte vet om. Nästan alltid när man sitter i själavård. Och liksom kanske till sist ser en rätt så klar bild av en människas situation. Och på vad sätt han eller hon har kört fast i livet. Så kommer nästan alltid bergsäkert frågan: vad ska jag göra? Och det är på ett sätt en bra fråga och på ett sätt är det en farlig fråga. Därför att i den frågan ligger som regel: hur ska jag ändra på mig själv? Svar: det kan du inte. Det är så oerhört lite vi kan ändra på i oss själva. Och försöker vi så blir det som regel bara hyckleri. Ni gör utsidan av fatet och bägaren rena, säger Jesus till fariserna. Det är ju det vi klarar. Men insidan kommer vi aldrig åt. Så ju mer vi ska förbättra oss själva, desto mer kommer ju vår personlighet att delas upp i två delar. En del som är en utsida som kan se ganska prydlig ut. Men som regel också en insida som blir mer och mer förgrämd och mer besviken ju mer vi gör utsidan vacker. Istället är det ju så här att det som förvandlar ditt liv, det är inte det du gör, utan det är det du upptäcker. Och det här tror jag är en av de viktigaste saker som skriften säger oss. Det är inte det vi gör, utan det vi upptäcker. Det förvandlar oss. Vi fungerar alla på ett väldigt lustigt och bakvänt sätt. Vi har alltid för oss att den kunskap vi har är 100% av all kunskap. Det är för det är ett så plågsamt tillstånd att tänka sig att jag har ju lite kunskap, men det kanske bara är 0,25% av hela verkligheten. Då blir man ängslig och tänker, vad handlar de andra procenterna om då? Och så känner man sig liten och löjlig och bortgjord och obetydlig. Därför upphöjer vi alltid vår kunskap, stor eller liten, till att bli 100%. Då känner man sig någorlunda som man hade läget under kontroll. Och det har den lilla beklagliga nackdelen att man blir ju då inte så där speciellt på hugget för att upptäcka någonting nytt. Du kan inte lära dig mer om verkligheten om du har för dig att du redan kan allt om verkligheten. Det brukar ju heta att när man är 4 år så har man alla frågorna, när man är 17 har man alla svaren. Sen hinner ju så småningom verkligheten upp en, så att när man har hunnit bli äldstebroder så säger man att ja, det kan man aldrig vara så säker på. Vilket i sin tur betyder att ja, vi ska vara försiktiga här. Ja, det är inte bara äldstebröder som säger så. Det gör vi kanske alla med tilltagande ålder och behöver kanske också göra det. Man har kommit till den mognaden att man inser att man kan aldrig veta allt. Men vad viktigt i det läget att ändå förstå att det betyder alltid någonting om jag upptäcker mer av tillvarons förutsättning. Framförallt då att upptäcka mer om vem Gud är. Där blir vi ju bergis inte fullärda på den här sidan graven. Och att det är liksom detta som är kärnfrågan. Detta att se vem Gud. Bibeln innehåller ju många berättelser om människor som plötsligt står öga mot öga med Guds härlighet. Jesaja i templet. Dörrtrösklarnas fästen darrade och huset fylldes av rök. Och Jesaja ropar säkert för sina lungors fulla kraft. Vive mig! Jag förgås! Gud var mycket större än han trodde. Han hade ändå varit profet ett tag. Om vi fick se Herren på en hög och upphöjd tron här på Dalkors och folkhögskola, så skulle vi säkert ropa likadant allesammans. Gud är mycket större än vi förstår. Vi har en beklaglig tendens att minska ner honom. Och det är återigen vår förmåga att tro att vår kunskap är 100%. Och att vi tillåter, så att säga, ramarna kring vår lilla teologiska akvarell. Vi tillåter de ramarna att sprängas då och då, så att vi kan få en större och större oljemålning istället, om jag får uttrycka gudsbilden så. Det är som regel när människor kommer och frågar hur kan du tro på en god och allsmäktig Gud när det ser ut som det gör i världen. Då gör vi så här i kyrkan att vi säger att ja, Gud gör så gott han kan. Men han kan inte bättre, djävulen är så stark, säger vi. Så nu får vi hjälpa Gud emot djävulen. Och det borde vi begripa redan från början att det är fel. Till om Gud är allsmäktig så har han 100% av makten, och då blir det 0% kvar till djävulen. Den matematiken gäller även i himlen, och vill du ha bibelord på det så kan du komma fram efteråt. Så då gör vi alltså Gud en orätt redan från början. Och vi hamnar i det här beklagliga tillståndet med kristna som till sist blir så upptagna av djävulen, så att om bilen startar så är det Gud, och startar den inte så är det djävulen. Är näsan öppen så är det Gud, och är man täppt i näsan så är det djävulen. Och kan djävulen få bilen och paja och näsan och bli täppt, så vad kan han inte hitta på nästa gång? Och stackars Gud är maktlös, vi måste hjälpa honom. Och när vi då har minskat ner Gud till ungefär 50% och gjort honom så hjälplös så att vi, som ju är problemet och inte djävulen, vi ska då hjälpa Gud att få fason på djävulen istället för att Gud allsmäktig ska få fason på både oss och djävulen. Då har vi ju vridit alla ekvationer runt 180 grader. Och vad man sen hamnar, det kan bli lite hur som helst. Bland annat får vi då den biverkan att Guds folk slutar att be till Gud. Han gör ju redan så gott han kan, vad i all världen ska man slösa tid på för att be? Jag föredrar att ha en stor, men i vissa avseenden outgrundlig Gud, hellre än att ha en liten och fullt begriplig. Det ger mycket större trygghet. Sanningen gör oss fria. Och när det börjar strula och krångla i våra liv, så måste vi kanske gång på gång ställa oss frågan, har vi fattat nu det här rätt? Eller hamnar jag i denna situationen därför att jag har befängda tankar om Gud? Vi ska gå till Romarbrevets första kapitel och läsa verserna 16 och 17 där. Romarbrevet 1:16. Jag skäms inte för evangeliet, det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva genom tron. Nu är det så här att alla våra moderna västerländska biblar är översättningar. Och översättningar kan ibland inrymma fallgropar. Ett uttryck kan till exempel vara mångtydigt i grundtexten, ha flera betydelser. Och så väljer vi en av dem som i och för sig är korrekt och skriver den i våra biblar. Och så är kanske den andra betydelsen minst lika viktig, och så missar vi den. Det här är en väldigt vanlig lucka, så att säga, i Gamla testamentet, för hebreiskan är kolossalt svår att översätta till svenska. Ett enda hebreiskt verb kan betyda tre olika saker på en gång, och alla tre betydelserna gäller. Och när man översätter till svenska så kan man bara översätta den på ett sätt. Då tappar man 2/3 av vitsen med själva texten. Här står vi inför samma mekanism, vill jag mena, fast vi nu har Nya testamentet och utgår ifrån grekiska. Det är helt korrekt att skriva som det står, att i evangeliet uppenbaras en rättfärdighet från Gud. Man kan ju då se liksom för sin innersyn, ja, Gud sitter nu i sin himmel och i handen har han ett paket inslaget med vackra röda sidenband och stor knut och rosett och såna här långa spiraler på. Och på paketet står det rättfärdighet med stora bokstäver. Så hivar han ut paketet och säger, och vi tar emot ett paket med rättfärdighet. Man undrar hur jävla det går det till. I evangeliet uppenbaras en rättfärdighet som nu liksom kommer singlande ner från Gud. Ja, det är sant. Det är en bra översättning. För Gud utgjuter den heliga ande. Det är inte ett paket det är fråga om, utan en person. Men det finns en annan översättning som är minst lika talande. Ty ser man i grekiskan så står där en ren genitiv. I evangeliet uppenbaras nämligen Guds rättfärdighet. Där uppenbaras vem Gud är. Det är liksom det som djupast sett föder tro i våra hjärtan. Att vi får se vem Gud är. För vi tror inte på en teologi. Vi tror inte på en from filosofi, utan vi tror på en person. Och när jag har lärt känna den personen, då föds det både kärlek och vila i mitt inre. Och det betyder ju inte att livet alltid blir lätt och som sagt alltid att det blir en första klass kupé. Efterföljelsen kan vara mödosam, det vet vi. Men det man löses från är ju i alla fall tillvarons förvirring. Detta som hänger ihop med att man liksom inte förstår vad det hela går ut på. Att man ibland undrar vad som är upp och ner. Ja, men jag känner Gud. Jag känner konstruktören. Och det är liksom ett strå vassare än att bara känna konstruktionen. Och till och med om konstruktionen krånglar i mina ögon så behöver inte det föda någon panik. Därför jag känner konstruktören. Och men bergen vacklar och höjderna viker bort, så kommer ändå hans fridsförbund att bestå. Och i det är jag trygg. Inte i det att bergen alltid står där de brukar stå, utan i detta att jag känner konstruktören. I evangeliet. Och det är liksom krafterna. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. I evangeliet uppenbaras nämligen Guds rättfärdighet. Inte bara din orättfärdighet, utan Guds rättfärdighet. Hela temat om rättfärdiggörelse är ju så att säga det stora temat i Romarbrevet. Och vi bläddrar fram till 3:19. Vi vet att lagens ord riktas till dem som äger lagen för att varje mun ska tystas och hela världen underkastas Guds dom. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen, men som lagen och profeterna har vittnat om. En Guds rättfärdighet, eller en rättfärdighet från Gud, genom tron på Jesus Kristus för alla dem som tror. Paulus talar om två tänkbara vägar till människoförvandling. Och i en västerländsk kultur där det finns mer än 250 olika terapeutiska skolbildningar, så säger Paulus frimodigt, det finns bara två vägar. Den ena vägen bygger på människans gärningar och den andra bygger på Guds gärningar. Och sen finns det inga fler alternativ. Människans väg, den kallas här med ett lite tekniskt teologiskt uttryck för laggärningar. Låt oss kalla det prestationer. Alltså dina och mina gärningar. Paulus är hutlöst radikal. Han säger det är omöjligt för en människa att förvandla sig själv. Han säger inte att det är svårt. Det skulle bara sporra oss till att ta någon sorts andliga anabola steroider och försöka komma över ribban. Han säger det är omöjligt. Lägg av. Du slösar tid. Lagen kan bara ge insikt om synd. Och när vi nu talar om lagen så är det, gäller det här inte bara Guds lag utan också människors lag. Alltså det handlar om här är ju att vi målar upp en idealbild av hur du borde vara. Och så konstaterar vi hur du dessvärre råkar vara istället. Och så uppmanar vi dig att lägga på ett kol. Nu måste du bli den här du borde vara. Och är det så att du trilskas så får du inte vara med. Det är ju mekanismen i allt vad laggärningar heter. Och ju mer vi målar upp idealbilden av dig som den förtjusande, snälla, trevliga, rara, engagerade, alltid lika hjälpsamma, scoutmässige, ja, ständigt vittnande i bussar och järnvägskupéer och ständigt förandes människor till Kristus och vad vi mera kan säga för gott om hur du skulle kunna vara. Vad händer med dig medan du åhör denna betraktelse? Du får dåligt samvete och sen får du inte mer. Rättfärdighet genom laggärningar kan vi också kalla för rättfärdiggörelse genom information. Och sen är det din sak att vara det där som du borde vara. Göra det där som du borde göra. Och tänka och tycka det där som du borde tycka. Vi talar om för dig hur det ska vara. Rättfärdiggörelse genom information. Paulus säger den vägen är inte svår utan omöjlig. Och det framstår som en gåta för oss. Att den är svår, ja visst, tror jag det. Men vi älskar ju svåra vägar. Vad folk ska uppe på Himalaya och göra det har jag till den dag jag idag är inte kunnat begripa. Men folk står ju i kö för att få chansen att utsätta sig för sånt där. Så att det är svårt, det utgör ju inget hinder. Paulus säger det är omöjligt. Och jag tror det är väldigt viktigt att vi förstår varför han säger så. Och jag tycker att man kan komma en bit på vägen med några små praktiska exempel. Vi antar att du får klart för dig att rättfärdighet, ja det är bland annat att vara ödmjuk. Ödmjukheten är säkert en viktig bit av rättfärdigheten. Du satsar på ödmjukhet. Och långsamt blir du ödmjukare och ödmjukare. Och till sist så är du det ödmjukaste som går i ett par skor och sen är du ödmjuk nog att ge bort skorna. Så sen är du det ödmjukaste som inte går i ett par skor. En vacker dag råkar du komma underfund med att du har ju blivit ödmjuk. Jippi, jag är den ödmjukaste i hela världen, säger du. Och sen är ju slaget förlorat, eller hur? Vi kan uttrycka ungefär samma sak på ett lite annat sätt. Rättfärdighet, det handlar ju om att kunna glömma sig själv. Att komma ut ur sin självupptagenhet. Och jag, säger du, jag ska ut ur min självupptagenhet. Ja, usch, jag är så självupptagen. Jag går ständigt och gräver och rotar i mig själv. Och nu ska jag verkligen bli utåtriktad här, säger du. Och ju mer du jobbar med att bli utåtriktad, desto mer självupptagen blir du. För hela tiden måste du ju kolla om du har lyckats. Och till sist så är du så utåtriktad så att du är så självupptagen, så att du är så utåtriktad, så att du är så självupptagen, så ingen vet om du är fågel, fisk eller mellan. Det här är inte svårt, det är omöjligt. Paulus säger att det går att hålla buden. Det ska vi... För vi brukar förenkla det här lite grann och säga det att ja, det går inte att hålla buden. Och det är därför som vi tycker att jo, men ja, visst, det är klart, det blir ju ganska komplicerat, men det ska väl ordna sig, det sa farisén och det säger vi med. Och därför ska vi lyssna till Paulus lite grann i Filipperbrevets tredje kapitel. Vi ska läsa från 3-10 verserna där. Ty omskärelsen, det är vi som tjänar Gud i vår ande och har vår stolthet i Kristus Jesus och inte förlitar oss på något yttre. Fast jag för min del kunde ha rätt att göra det också. Ja, om någon tror att han kan förlita sig på något yttre så kan jag det ännu mer. Jag som blev omskuren på 8:e dagen, som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebre född av hebreer, i laglydnad en farisé, i trosiver en kyrkans förföljare, i rättfärdighet efter lagen en oförvitlig man. Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer av tro på Kristus, den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidande genom att bli lik honom i en död som hans. Du har väl lagt märke till vad han säger i 6:e versen nu. Jag som i rättfärdighet efter lagen var en oförvitlig man. Alltså det gick att hålla buden. Man får säkert vara ganska förmögen för att kunna göra det, för man hinner ju inte mycket annat. Men i och för sig går det. Det är bara det att ju mer Paulus satsade på det här, desto mer andades han hot och motlust. Det är ju det som är det förunderliga. Jag brukar säga att avståndet från dygdemönster till dygdemonster är bara ett tuppfjät. När du har lyckats själv med rättfärdigheten så kan man inte stå ut med det längre. Och så är det med den rättfärdighet som bygger på våra ansträngningar. Lyckas du så blir du odräglig för din omgivning. Och misslyckas du blir du outhärdlig för dig själv. Men outhärdlig blir du i vilket fall. Och rättfärdigheten kan inte inrymma outhärdlighet. Du kan inte vara outhärdligt rättfärdig, det går inte. Alltså måste någon annan göra det. Och Paulus, han tar nu hela sitt paket med ansträngningar och föresatser och hela vid vippen och slänger det på soptippen där det hör hemma. För det här är bara ett hinder, säger han. Nu har jag fattat vad det går ut på. Jag vill lära känna Kristus. Jag sa förut att laggärningarnas väg är rättfärdighet genom information. Vi talar om för dig hur det borde vara. Det är en rättfärdighet som fungerar. Trons rättfärdighet kan vi kalla för rättfärdighet genom inspiration. Det är ett väldigt bibliskt uttryck, för det betyder ju alltså att få in ande. Veni sancte spiritus, kom helig ande, inspiration. Man andas in helig ande. Och det där är ju något väldigt praktiskt. Vi antar att du avskyr djur av alla sorter. De bara luktar och ställer till och stökar till och i vägen. Och så råkar du gifta dig med världens största djurvän. Hela ditt hem blir fyllt med akvarier och han har marsvin i garderoben och en häst i vardagsrummet. Och jag menar, just för att du tycker om honom som du gifter dig med, så kommer du efter ett tag att tycka om hans kreatur också. Du blir inspirerad när du ser honom stå där och rykta hästen i vardagsrummet medan du kikar på Aktuellt. Så en vacker dag är du där och klappar kusen. För du blir inspirerad. Det är rättfärdiggörelse genom tro det här. Eller vi antar att du är en gedigen tråkmåns. Du är verkligen så humorfri så att det knastrar. Och så gifter du dig med en skämtare. Och det blir rolighet till morgon, middag och kväll. Och antingen går du till skilsmässa efter ett tag. Eller också låter du dig smittas av hans humor. Och har du blivit smittad av hans humor, ja, då, det är ju rättfärdiggörelse genom tro. Gud smittar oss med sin rättfärdighet. När vi ser hans rättfärdighet. När vi ser vidden av hans godhet, så undgår ingen av oss att påverkas. Jag vill lära känna Kristus. Och Paulus är så praktisk att han vill lära känna Kristus genom att leva ett likadant liv som han levde. Uppleva hans förföljelse, uppleva hans lidande och uppleva hans uppståndelse. Och det är ju liksom det vi är i färd med. Och då behöver du ju liksom inte vara vid målet. Många kristna blir så hjärtängsliga när de tittar sig i spegeln efter att ha varit kristna, låt oss säga i 4 veckor eller så. Så tittar de sig i spegeln och så säger de att ja, men jag är ju inte perfekt. Och då måste det ju vara något fel någonstans. Hjälp, jag kanske inte är riktigt helöverlåten i alla fall. Jo, det kan det väl vara. Det är bara det att du är ett halvfabrikat än så länge Herren håller på. Lugna ner dig. Du är räknad som rättfärdig, som det står i skriften. Det vill säga du är inräknad i den skara som Herren håller på att jobba med. Och det faktum att han tar mer tid på sig än du tycker att han borde. För du tycker ju naturligtvis så här att om Gud liksom bara fick mig till ett helgon så här pang på direkten, då skulle ju alla se att hjälp, Pettersson har blivit ett helgon. Och så skulle alla strömma till kyrkan. Ja, men nu gör inte Gud så. Och det får vi acceptera även om vi inte begriper det. För det faktum att vi tycker att han borde göra så får inte lov att stressa oss till någon sorts rakethelgelse som liksom saknar grundval både i verkligheten och i ordet. Gud kan ta förunderligt mycket tid på sig. Och tänk om du var en fattig, syndig människa och så kom du in i en församling där alla var helgon. Jag menar, du skulle vända i dörren, det är jag övertygad om. Jag tror inte alls att det skulle ha det reklamvärde som vi ofta föreställer oss. Utan du skulle känna dig så psykad av alla dessa perfekta människor som skulle gå. Och ibland säger vi att ja, det är ett så dåligt vittnesbörd att vi inte kan hålla sams. Men jag vet inte säkert om det bara är det. Jag vet att det står i skriften att när vi kan det så kommer alla att förstå att Jesus var sänd av Fadern. Men på ett sätt är det ju också så att om vi i all vår tafflighet och all vår brist och ofullkomlighet och ibland till och med ovilja får lov att vara med, så kan vi ju ganska frimodigt gå och säga till andra, då får du också vara med. Jag menar, du kan ändå inte överträffa mig i tafflighet, det vill säga vi är lika goda kolsypar hela bunten. Och får jag vara med så kan ju du. Det är inga meriter som gäller här, utan det är liksom bara att man kommer. Tacka ja, vet jag. Det är inte så dumt. Så allting har 2 sidor. Rättfärdighet genom inspiration. Gud smittar upp oss. Som regel blir man ju nedsmittad, säger vi, men man kan bli uppsmittad. Och det är fint. Vi kan också kalla det för rättfärdiggörelse genom identifikation. Och det ger oss en väldigt viktig dimension i det här. Första Korinthierbrevet 1, verserna 30 och 31. Nej, vi ska läsa lite mer. Vi börjar i 26 versen. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet, den stolte skall ha sin stolthet i Herren. Gud har utvalt de som inte är något. Så att du kan ju titta dig runt omkring i lokalen lite grann, så får du se de som inte är något. Och det är ju alltid skönt. Och det allra bästa med att inte vara något, det är att man kan inte förlora något. Egentligen är det här ytterst sett en eskatologisk text. Gud kommer att avsluta världshistorien genom människor som inte är något. Då ska alla de komma på skam som är något. Allt som är upphöjt ska bli ödmjukat. ödmjukat genom vad? Jo, genom att Gud handlar genom dem som ingenting är. Och det här, det är ju en knäckfråga för oss. Och hur många gånger har inte Kristi församling hamnat i, vad ska vi säga, uselhet för den här tankens skull? Jag arma stackars krälande mask som ingenting är och som hu. Ja, sådana tongångar har vi ju haft både av och till. Och då plötsligt så kommer ju motreaktionen. Åh, vi ska till fullo inse vad vi är i Kristus. Och då blir man plötsligt generaler och krigare och man blir kungar och man blir allt möjligt och härjar omkring och stökar med folk och andemakten. Tills luften går ur en och man blir stackars arma mask som krälar i gruset igen. Och båda de här attityderna är ju på ett sätt fel. Därför att vi har inte förstått hemligheten med identifikationen. Den kommer fram rätt så bra i den här texten, nämligen i den sista versen. Den stolte skall ha sin stolthet i Herren. Du vet, vi behöver en stolthet, du och jag. Tar man all värdighet ifrån dig, då blir du den arma masken i gruset. Då går du omkring och suckar i jämmerlighet och säger att jag är ingenting och jag är en så dålig människa och så vidare. Och hela ditt liv faller i spillror. Och när man ser det där så tycker man efter ett tag, men det här kan ju inte vara kristendom i alla fall. Vad är det för en konstig av vart han har hamnat i? Och så slår man upp och så står det ju faktiskt så att jaha, Gud har valt ut det som ingenting är. Och så vet man inte vad man ska tro. Ja, vi behöver en stolthet, men frågan är vad det är som är din stolthet. Ty den fallna människan vill ha sin stolthet i sig själv. Titta på mig. Ni la väl märke till att det var jag som profeterade. Titta på mig, eller hör på mig. Ni har väl märkt till att det var jag som sjöng höga C. Eller ni såg väl hur flott jag sladdade i kurvan där ute. Att ha sin stolthet i sig själv, det är destruktivt. Men att för den skulle säga att man får inte lov att ha någon stolthet alls, utan nu ska vi bara liksom krympa ihop tills man blir en blöt fläck. Ja, men det är inte kristet. Paulus var ingen blöt fläck. Profeterna var inga blöta fläckar. Du måste ha en stolthet, annars kan du inte stå på ben. Men konsten är att inte ha sin stolthet i sig själv utan i Herren. Och det där ska vi inte tro att det är någonting som man upptäcker vad det handlar om på en kafferast. Det är också en fråga om ett livsperspektiv. Någonting som växer undan för undan. Vad det i praktiken vill säga att ha sin stolthet i Herren. För då låter ju Herren oss komma i situationer där vi tappar ansiktet. Och då rasar man ju kanske mycket riktigt ihop i alla fall. Och upptäcker att aj då, jag hade visst inte min stolthet i Herren så mycket som jag trodde. Och så får man resa sig upp och så får man borsta av sig och damma av sig. Och liksom säga, Herre, jag vill ha mer av min stolthet i dig. Och mindre i mig själv. Tack att du låter mig snava ibland. Så jag ser vad som är vad. Paulus överflödar i goda exempel på det här. Vi läser vidare. Andra kapitlets 5 första verser. När jag kom till er bröder var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. Nu kommer Paulus till Korint, superaposteln. Och så är han nervös av alla konstiga tillstånd. Och det var tydligen så att det inte ens gick att dölja, utan han skriver ju mer eller mindre till korintierna. Ni kommer väl ihåg hur rädd jag var. Och jag ville att det skulle bli en församling genom Guds kraft. Och jag menar, det är ju många som står i kö idag för att få lov att tala om för Paulus att bara rädd får man aldrig vara, för då blir det ingen Guds kraft. Och Paulus säger, det viktigaste är att man är sig själv. Det gör inte att man är rädd, därför att jag har ju inte min styrka i mig själv, utan den har jag i honom. Och för att övervinna min rädsla så tänkte jag på Kristus som korsfäst. Där är min stolthet. Han är korsfäst och uppstånd. Och om folk sen skrattar åt mig, det spelar ingen större roll. För jag är död. Jag har korsfäst mitt kött till lika med dess lustar och begärelser, så att jag menar, jag kan inte tappa ansikt, för jag har redan blivit av med det. Nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig. För det där är ju inget tillstånd man bara liksom kan göra så här och så är det så. Utan det är ju bara någonting som Herren kan ge under livsvandringens gång. Ibland så plötsligt och dramatiskt som för Paulus på vägen till Damaskus. Men för de flesta av oss går det ju till under lite lugnare former. Och det kanske som regel är bäst så. Herren får avgöra hur han vill ha det. Vi ska ta ett exempel till på det här med en Paulus som frimodigt tappar ansiktet. Andra Korinthierbrevet 3. Vi ska läsa från fjärde versen och kapitlet ut. För Paulus är så identifierad med Kristus. Inte så att han har sett vem Kristus, vem han är i Kristus, som det brukar heta. Utan han har sett vem Kristus är i honom. Vilket är något helt annat. Och det kan låta förrädiskt lika att vända på de här begreppen. Men det är två lika olika saker som skolflicka och flickskola. Andra Korinthierbrevet 3 och 4. En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand, något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstav utan är ande, till bokstaven dödar men anden ger liv. Redan dödens tjänst, som byggde på bokstäver inhuggna i stentavlor, tillkom under en sådan härlighet att israeliterna måste vända bort blicken från Moses ansikte. Så stark var strålglansen från hans ansikte, fast den snart försvann. Hur mycket större härlighet ska då inte omge andens tjänst? Om domens tjänst hade sin härlighet, hur mycket rikare på härlighet måste då inte rättfärdighetens tjänst vara? Det som förr hade sin härlighet visar sig inte ha någon, så snart den jämförs med den överväldigande härligheten. Ty om det som försvinner hade härlighet, hur mycket större är inte härligheten hos det som består? När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet och gör inte som Mose. Han dolde sitt ansikte med en duk för att israeliterna inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut. Och deras förstånd blir förstockat, till ännu i denna dag hänger den slöjan kvar när det gamla förbundets skrifter läses upp. Och den lyfts inte bort, eftersom det är genom Kristus den försvinner. Än idag ligger en slöja över deras hjärta när man läser ur Moses lag. Men för den som vänder sig till Herren tar slöjan bort. Herren, det är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, ande. Förvandlingen ligger i att se Herren utan slöja för ansikt. När du skådar hans härlighet, då kommer du att återspegla hans härlighet. Att utstråla något av hans härlighet när man inte har sett den, det är lite svårare. Alltså är rättfärdigheten inget som kan krävas fram, utan någonting som måste ges dig. En identifikation med en Kristus, att man får känna den levande Kristus och identifiera sig med honom. Nu finns det ju ett ord i den här texten som brukar, så att säga, hugga tag i oss, och det är i 12:e versen. Frimodighet. Paulus talar om sin frimodighet. Och ja, säger vi, det har vi inte för mycket av. Hur blir man frimodig? Det skulle jag gärna vilja bli. Och så vill man gå en kurs i frimodighet. Och det handlar som regel om att man försöker peppa upp sig med bibelord. Och det är inte alls det Paulus sysslar med. Utan han talar om den frimodighet som man får när man har dött. För när man väl har dött så kan man ju inte dö. Om man redan har förlorat prestige så kan man ju inte tappa den. Utan då kan man vara frimodig till och med om alla garvar åt den. Det är att inte klättra över planket utan krypa under det. Det är jättefinurligt. Det finns en mycket bättre väg under planket än över. Han talar om Mose. Mose stod i dödens tjänst, säger Paulus. Du vet, han kom ner med lagens tavlor, och lagen liksom kräver en rättfärdighet av människan som alltså inte går att genomföra. Och därmed så blir ju lagen någonting som dödar den gamla människan. Dödar prestigens människa, den människa som vill ha en lag att rätta sig efter istället för att få Guds närvaro. Att identifiera sig med. Och när Mose kommer ner från berget med lagens tavlor i famnen, så är han ju alldeles självlysande. Folk springer åt alla håll. För de är ju rädda nu och undrar vad som har hänt med honom. Och han ser ju inte att han är självlysande. Det är bara de andra som ser det. Så han ropar tillbaka och de undrar hur det är fatt. Och de talar om för honom att han är självlysande. Och så står det ju i skriften att varje gång han gick till uppenbarelsetältet och mötte Herren så blev han på nytt självlysande. Och nu vet vi ju av skriften att Mose hade ett rätt så svårskött pastorat. Så att Paulus han kände till någonting som Mose själv inte beskriver. Nämligen att Mose föll för en liten frestelse. Efter ett tag så hängde han på sig en duk för ansiktet ungefär som man har på operation, ni vet. Sånt där munskydd som gör att man bara ser ögonen. Och då kunde folk inte längre se det att om Mose inte hade träffat Gud på ett tag så bleknade det där självlyseriet. Utan då kunde han gå med den där duken för ansiktet och folk trodde att han alltid var självlysande. Det vill säga att han hade blivit förvandlad i sig själv. Att han inte längre återspeglade Guds härlighet utan att han var härlig. Och det är ju vad människan vill, bli som Gud. Det var det ormen lockade med. Det är någonting som tar tag djupt, djupt, djupt i oss. Åh, att bli färdig, att inte vara på väg, att inte återspegla utan att vara det själv. Underbart. På det sättet kanske han fick ett lite mer lättskött pastorat. Det vet vi inte så mycket om. Men Paulus säger att så fort andliga ledare gör sig lite andligare än de är, så drabbas folket av förstockelse. Då börjar folket beundra ledaren istället för att söka Gud. Det räcker alltså med en liten duk. Så är loppet kört. Det här är väldigt ömtåliga mekanismer. Paulus säger: jag står inte i dödens tjänst som Mose, utan jag står i livets tjänst. Och den härlighet som bekläder mig är så mycket större att jag behöver inte hänga någon duk för ansiktet. Jag kan göra bort mig efter noter och det gör ingenting. Jag kan vara fullständigt frimodig. Jag behöver inte tänka så här att nu måste jag vara på ett visst sätt för att människorna ska förstå vem Gud är. Du är fri ifrån det. Du får lov att vara precis den du är. Och faktum är att just då kommer du att återspegla Guds härlighet på ett mycket renare sätt än om du hänger en duk för ansiktet och kallar dig för helgelse. Jag menar, om du med hyckleri för människor till tro, så måste man ju till sist undra vad var det för tro de fick. Ja, Gud är god, han kan möta oss också i de mest bizarra situationer. Jag tror vi kan ta av oss dukarna, gå vänner. Ansiktsmaskerna och munskydden och allt vad det innebär. Och våga vara oss själva inför varandra. Hur i all världen ska vi kunna bli frimodiga utåt när vi spelar teater för varann? Och bara ingen i församlingen får veta. Varför det då? Ja, då kan ju min rättfärdighet sättas i fråga. Nej, det kan ju inte, du tillhör Herre. Det glada budskapets glädje. Det finns mycket glädje i evangeliet. Guds rike är ett rike i glädje och kraft. Ska vi vända oss till Herren själv och tacka honom. Herre, till den friheten har du befriat oss. Hjälp oss att vi inte lägger på oss träldomsopet på nytt, Herre. Herre, fröjd i Herren är vår starkhet. Låt det få bli en enkel och sund fröjd. Någonting som bara flyter fram ur insikten och tryggheten i att sanningen har uppenbarats i våra hjärtan. Därför ber vi dig, Gud, att du smörjer oss med glädjens olja och att du ger oss ljus och uppenbarelse om dig själv, Herre. Din ande får måla Kristus tydligt för oss. Jag ber att vi alla ska få vandra vidare i den trygga insikten att du inte styr och dirigerar oss, men att du vakar över oss. Att du fyller oss med din ande och låter oss få upptäcka, Herre, livets djupaste hemlighet. Och att du inte föregriper det upptäckandet genom att spruta fakta över oss. Utan att du vandrar med oss. Ibland talar du och ibland säger du inte så mycket. Men du är med oss och hjälper oss. Och vi tackar dig för den hjälp vi fått i det förgångna. Och vi tackar dig för det du har i beredskap för morgondagen. Herre, vi längtar efter din återkomst. Hjälp oss att vara beredda, Herre, utan ängslan eller oro. Vi har blicken lyftade så att vi kan se fram emot den dag då du kommer. Amen.